I en av våra intervjuer så sa du att du länge brukar skriva vidare på romanen efter att förlagaren har åkt iväg med texten. Att du har svårt att sluta. Och när jag läste den här och nu såg den så kunde jag ju inte låta bli att tänka på Beckomberga.
Ja.
Det är den här dottern som kämpar med sin pappa som inte kan eller inte vill vara en del av världen utanför. Och dottern som desperat försöker få honom att hantera den här situationen.
Mm.
Sökte du i antiken efter någonting att skriva på eller hur gick det till?
Ja, egentligen så kom det nog från båda håll, för att jag har hållit på och funderat på Antigona, jag har funderat på i flera år. Och då har det varit någonting med hennes, i alla fall så som man spelar Antigona idag, så är hon en sorts hjältinna som gör det rätta. Och så har jag känt att det är någonting med Antigona som drar. Men jag har inte tyckt att det har varit så intressant kanske med att hon är så en sån hjältinna. Att hon är så god, att hon har rätt. Jag är inte så intresserad av människor som har rätt. Det är ju underbart i den verkliga världen när människor har rätt och gör rätt och sådär. Men det är ju inte de som man behöver titta på igen och vrida och vända på och försöka förstå. Så då har jag liksom vandrat tillbaka i den unga Antigone som då hör ihop. Då enligt de gamla dramerna med Oidipus, alltså hon är Oidipus barn. Och där är hon ju en mer en figur som kanske har lite svårare att navigera. Där inte rätt och fel är lika glasklart. Hennes far är en brottsling. Han har gjort fel, men hon väljer ändå att följa honom till en sista vila, en sista plats. Och föreställer sig väl att det måste finnas en plats. Eller så är det jag som föreställer mig det, att för varje människa på denna jord måste finnas en plats, vad man än har gjort. Men vilken är den platsen? Var ska man ta vägen? Och hur ska man ta hand om människor som inte har någonstans att ta vägen? Människor som har gjort fel, som är kanslade, som är brottslingar, som är hopplösa, som är jättejobbiga, som man inte vill ha med att göra. Så den är frågan, liksom, var ska denna människa ta vägen? Vad ska Antigone göra av Oidipus? Vad gör man av någon som tror att han är en kung som inte längre är det? Och han är ju väldigt mycket det. Alltså på ett sätt är han ju, det är lätt att tänka på Beckomberga, för att han är ju på ett vis då någon som har gått in i en sjukdom, i en sorts hallucination, idén om att man är kung. På de gamla mentalsjukhusen så vimlade det, kan man just föreställa sig, av människor som påstod sig vara kungar och presidenter, som utropade sig själva som Jesus och så. Så han är ju såklart en sån figur. Men han är ju också en kung. Oidipus är en riktig kung. Som sen sedermera förlorar sin politiska makt. Och det där fallet har väl jag alltid varit intresserad av. Vare sig du faller liksom från kung ner till dödlig. Eller från frisk till sjuk. Eller från en av de höga till någon av de låga. Och så. Jag har varit intresserad av den uppdelningen. Och det är ju även utanför skrivandet. Liksom, tänker jag mycket på olika situationer där jag som människa blir satt, liksom, man ska kastas upp bland de höga och så, alltså, strålkastarljus, alltså hela vår värld, eller en del av mänskligheten verkar ju vara att hela tiden det här tävlingsmomentet som verkar finnas i människan, att behovet av att gradera och värdera och utse kungar, och när vi alla i själva verket är dödliga och ganska små. Snart kommer vissna bort allihop, så det spelar ingen roll riktigt vilka vi var när vi levde.
Jag tänkte på det här med en 2400 år gammal berättelse. Det är lite fascinerande, upplever jag, att en så gammal berättelse, så kommer det en sån här rak linje till nuet via din text.
Mm.
Hur mycket har du själv tänkt på det här fantastiska idén?
Men jag tycker, apropå att återkomma till gamla teman, så tycker jag nog att, alltså, berättelsen om människan är i grunden en enda berättelse. Jag satt med min son för några år sedan när han kom in på litteraturhistoria lite grann på gymnasiet. Och så kom de in på dramatik och det var peripeti och vändpunkt och ett dramas uppbyggnad. Så skulle jag hjälpa honom med det, så säger jag, vet du, jag kan ju ingenting om det här. Och så tittade han på mig och sa, va? Kan du inte det här? Och så såg jag att han såg så förskräckt ut också. För att men Jag har ju en vag aning, men jag har ju liksom medvetet hållit mig borta från termer som peripeti och vändpunkt. Men vad jag än skriver så finns ju det där, och det är ingenting som man måste konstruera. Alltså det finns ju en slags människans berättelse inom oss. Det finns inom alla människor. När du och jag berättar en sak för varandra utanför den här mikrofonen, om det här samtalet fortsätter, så skapar vi en berättelse med en viss dramaturgi. Och det där jag har svårt att tänka mig, att sen språkets och berättelsens födelse, att historierna har sett så olika ut. Alltså man kommer ändå ner till det basala liksom, som handlar om att bli övergiven och om att överge. Jag tror att det är inte så mycket svårare än så. Och sen så kan man, apropå kungar, sätta på sig olika kronor och stoppa fickorna fulla med pengar. Och liksom. Men det är ändå den frågan som genomsyrar människans liv. Så därför så ofta när människor pratar om det där, tänker att det är så aktuellt. Perserna har ju gått här precis på Dramaten. Perserna och trojanskorna, heter de så. Och då var också folk väldigt fascinerade över att den kändes så aktuell. Också nu samtidigt som liksom, missilerna faller över befolkningen i Gaza, så är det såklart väldigt, väldigt drabbande och se en sån, lyssna på en sån föreställning, var det snarare. Lyssna på de klassiska verken som beskriver krigets fasor. Bara en parentes, men jag tyckte att den föreställningen var mer drabbande för mig än vad det är ibland att läsa nyheter. För jag blir så avtrubbad av att läsa nyheter. Det var som att ta det lite från en annan vinkel och då få syn på barnen i Gaza. Genom att zooma ut 2500 år först och sen titta tillbaka. Och då är det så, liksom, så få en kniv i bröstet. För då ser man liksom, barnen eller de vuxna i Gaza igen. Liksom. Jag tror att vi är mycket mer lika som människor än vad vi inbillar oss. Det är bara en slump vilka vi blir. Och inuti är vi exakt likadana, tror jag.
Det som jag tyckte var annorlunda i den här pjäsen var humorn.
Mm.
Du har nu kanske jättemycket odlat humor på det sättet som du gjorde här.
Mm.
Varifrån kom den humorn plötsligt?
Ja, vad roligt, för att mina vänner har alltid sagt att de har alltid saknat kanske den i mina verk och alltid frågat efter den. Och sagt liksom, du är så exceptionellt rolig. Varför finns det inte mer av det i det du skriver? Och till slut har väl det kanske sipprat in längs vägen. Ja. Ja, men kanske det har väl att göra med en viss leda. Jag är väl också lite trött på vissa delar kanske av mitt författarskap. Alltså jag är också trött på den här gamla kungen. Jag är också trött på de gamla fäderna. Och jag vet inte om det är ledan. När man inte längre orkar med någonting eller står ut med någonting. Det är kanske så humorn föds, eller skrattet. Jag tror att Freud pratade om att humoristen eller skämtaren, det är någon som, vad ska man säga, sätter sig över realiteterna och vägrar acceptera dem. Och rör vid det, liksom, det farliga eller det oerhörda hela tiden. Det förbjudna. Jag tror att humor kommer när man inte står ut med realiteterna längre. Så det kanske är ett sorts svar. För mig är ju bara texten en affär mellan handen och datorn och tangentbordet. Det är ju som att det som händer där inte riktigt passerar den intellektuella delen av mig, eller hjärnan, utan att det går via blodet, liksom hjärtat, allt det som finns i kroppen, rakt ner i datorn.
Så du skriver intuitivt mycket?
Ja, jag brukar tänka att jag inte har huvudet med mig alls, eller den intellektuella delen med mig alls, men jag tror att jag inser att det måste jag ju på något sätt ha någonstans med mig. Men det är mer utblandat med blodet i så fall. Om man tänker sig att vi häller ner ett sorts tänkande i mitt huvud. Vi häller ner världsdramatiken. Vi häller ner hela filosofins historia i mitt huvud. Men sen när jag ska skriva så ligger allting i blodet om vartannat, tror jag. Alltså Heidegger blandat med den lilla spade jag hade när jag satt i Solna och grävde i sanden på våran gård där vi bodde. alltså blandat med skräcken jag har i nuet eller lyckan jag har i nuet. Allt är sammanblandat. Alltså, vi har pratat förut, så jag har säkert sagt det förut, för jag har alltid tänkt att jag måste skriva snabbare än tanken. Och det har också varit, jag skriver så fort och nu liksom har det blivit svårare med åren att skriva riktigt lika fort, för det gör ont till slut överallt. Liksom. När jag hamrar på tangenterna. Men för att kunna skriva som jag vill så måste jag skriva snabbare än tanken. För annars hinner tanken ifatt mig och den är för långsam och för dum på något vis. Så det är någonting i mig som är snabbare än mig själv som måste skriva. Jag har nästan alltid, alla romaner har jag fått starka bilder som jag har skrivit utifrån. I Beckomberga hade jag den första bilden av en man som stod vid ett övergivet mentalsjukhus och tryckte händerna mot den övergivna sjukhusbyggnaden som om den där fasaden var en sorts hud och som om det fanns ett sorts hjärta kvar där inne. Och jag har tänkt om den här romanen att den egentligen har börjat med röster. Att jag har följt en röst in i skogen. Du vet den där känslan när man följer med skogsrået in i skogen. Den vackra flickan som man följer längre och längre in. Och så när man till slut har tappat all orientering och inte längre vet vem man är. Då vänder hon sig om och visar sitt öppna sår. Men och den röst jag hörde då var en röst som sa: se på mig när jag är död. Se på min döda kropp i skogen. Se på mina barn när jag inte är här längre. Se på min döda kropp. Se på min kropp i stycken. Som ett slags radband som jag kunde sitta och dra på. För varje pärla fanns ett se på mig. Jag har ju också skrivit det här i någon sorts protest mot alla dessa döda kvinnokroppar som är en sån viktig beståndsdel i vårt sätt att underhålla oss. I deckarlitteraturen och tv, film. Och jag hade en så stark känsla, men om ni är så jävla intresserade av döda kvinnor så varsågoda. Men då får ni, då får ni följa med hela vägen in i skogen. Då får ni stanna här. Liksom. Döden går inte över.
Hej!
Hej!
Ciao!
How are you?
Good, good. Hur mår du?
Jag mår bra.
Jättebra. Yeah.
Vi flyttar fram till 2024. Sara Stridsberg besöker en repetition av pjäsen Svindel för att träffa den finska skådespelaren Elias Salonen, som på väldigt kort varsel hoppat in som ersättare för en skådespelare som fick ett samtal från Hollywood och valde att lämna Dramaten.
It looked great when he was just in his own. No, he did nothing and it's super interesting.
När vi sen sätter oss ner i teaterfoajén berättar Sara att det var skådespelaren Ingela Olsson som övertalade henne att skriva om romanhistorien till en pjäs. Jag säger att jag har väldigt svårt att se historien om den döda kvinnan på en scen. Att hela idén på något sätt förutsätter att läsaren själv får makten över visualiserande av berättelsen. Och Sara nickar. Till en början kände hon också på samma sätt.
Och vi pratade om det och jag sa att jag vet inte om det går att säga de här sakerna från en scen. Alltså jag vet inte om brutaliteten i berättelsen, om den går att säga. För det är någonting med att sitta och läsa en bok, då skapas rösten in i ditt eget huvud. Du kan liksom sortera och långsamt plocka fram de fantasibilder för att skapa det landskap som texten ger dig. Men på scenen så är det någonting du får utanför dig själv, i den tredimensionella yttervärlden. Och jag inbillade mig att det skulle vara för brutalt. Och samtidigt så, nu känns det så självklart att hon ska tala i rummet, för det är det hon gör i romanen. Men samtidigt fanns det nog en längtan i mig efter att hon just skulle kliva ut ur boken och gå omkring och ja, närmast mästra folk. Eftersom det fanns en, alltså jag skrev den där romanen Kärlekens Antarktis utifrån en väldigt stor, alltså leda, frustration, närmast äckel över vår underhållningsindustrins kärlek till döda kvinnor. Döda, tysta kvinnor. Och hade en stor liksom längtan över att den döda skulle återuppstå och babbla vidare. Liksom. Att vi skulle tvingas lyssna på henne. Så på ett vis, nu känns det helt självklart att hon måste stå på en scen och aldrig sluta prata. Det bästa vore ju om föreställningen kunde pågå dag och natt. Och man kanske låsa in publiken här på målarsalen, tycker jag skulle vara underbart. att de bara inte får gå hem. Liksom. Och då minns jag att jag sa till Ingela, jag skulle vilja höra någon säga på en scen, jag saknar mitt huvud, jag vill ha tillbaka det. Det är en rad ur romanen. Ingela säger det också. Och då sa Ingela, men jag tror inte bara att det kan berättas från en scen, jag tror att det måste berättas från en scen. Och då fanns det på något vis ingen återvändo. Då var jag tvungen att lösa det. Så då har jag skrivit, tror jag, pjäsen utifrån den meningen. Jag saknar mitt huvud, jag vill ha tillbaka det. Det är viktigt för mig att när hon hamnar på scenen att hon inte blir normal, trevlig, behjärtansvärd, god, gullig. Alltså, det här kan inte jag riktigt förklara. Förhoppningsvis har jag lyckats skriva det. Jag vet inte om jag har lyckats med det heller. Men det finns någonting med hennes vägran att vara just behjärtansvärd och god och normal och trevlig. Och ett trevligt offer. Alltså, hon vill inte vara det. Och det var kanske lättare i romanen då, för att hon kunde driva det där ganska långt. Här kan jag nog känna mig mer orolig för att hon ska bli för mycket av ett behjärtansvärt offer. Som vi bara kan tycka att det var ju så otroligt tråkigt att hon skulle råka ut för det här. Alltså det måste finnas någonting mer.
Jag tänker på en annan sak du har sagt. Att du har svårt att skriva samtid.
Mm.
Och nu tänker jag att våra år på jorden, du är ju några år yngre än jag, men de har varit väldigt trygga egentligen och lugna.
Mm.
Det fanns ett Bosnienkrig och det fanns kärnvapenhot, men ändå ganska lugnt. Och nu ser man de senaste 4 åren ungefär som helt kaotiska. Du har aldrig känt en lust på något sätt nu att du helt enkelt måste, för det tar ju över en ändå någonstans det som händer nu.
Alltså på ett sätt så tror jag att jag skriver samtid hela tiden. Det gör jag ju. Jag vill nog ta tillbaka det. Jag skriver alltid samtid. Men skrivandet kan också vara långsamt. För det är en sån långsam process att skriva. Det är så otroligt långsamt. Jag sitter och... Alltså jag håller på... Bara en snabb parallell. Jag tittar på tv-serier nu. Tittar jag på House of Cards och Succession. Det som alla såg i Sverige för 10 år sedan. Jag var helt ointresserad. Och nu tittar jag. Så jag tror att det är någonting med ibland att jag också har ett annat tempo i min värld. Jag gör andra saker lite senare än alla andra. Eller lite tidigare ibland. Men att jag är liksom inte riktigt i fas, kanske då med samtiden. Jag har ju de senaste åren ibland haft känsla av att när världen skenar där ute, när det går så fort och blir så brutalt och alla kartor ritas om, att då kan jag ha en känsla av att skriva i snö. Det vill säga världen rusar så fort där ute att texten löser upp sig som snö. Alltså, det vill säga den värld som det jag skriver kommer att möta kommer redan ha glidit iväg och försvunnit när jag kommer fram. För att så snabbt rusar samtiden. Men i litteraturens och, tror jag, dramatikens väsen ligger att det är ett lite långsammare svar. Jag menar, jag liksom man tänker på pjäserna då, perserna och trojanskorna som jag såg här. Skrevs för 2500 år sedan. Nu, för en månad sedan, nådde de fram till mig. Den enorma långsamheten. Jag har nog en ganska så stor tilltro till den. Om man litar till den så kommer man oundvikligen att säga någonting om samtiden, hur man än gör. Om man inte skriver liksom ren underhållningslitteratur så tror jag att man kommer säga någonting om samtiden i alla fall.
2019 då vi senare pratades vid, så då hade ju de här Svenska Akademien-katastroferna var på tapeten, och då sa du att en dag är det rätt tid att tala. Finns det ännu en tid när du kommer att tala om det som hände?
Alltså, tid att tala finns det ju alltid. Det finns en tid att tala, det finns en tid att tiga. Men jag har ingenting att säga här och nu om Svenska Akademien, det har jag inte. Men jag menar, jag skriver aldrig på några avtal om vad som ska sägas och inte. Det är väl det som är författarens roll, att alltid vara beredd att skriva liksom, oavsett. Jag tror att skrivandet är en övning i att hela tiden tala, att vägra bli tyst. Men sen vilka vägar det tar sig, det vet inte jag riktigt. Och jag har kanske haft andra frågor akut framför mig på mitt lilla skrivbord.
Eftersom det inte kan bli sista frågan så,
ja, vad skönt.
Så ska jag nu fråga om någonting. Jag läste att du som gammal sportjournalist så väcktes mitt intresse för det svaret. Att du är med i ett fotbollslag för mammor.
Japp.
Berätta om det.
Jag har till och med startat det själv. Ja, men så här, mina barn, jag har en son och en dotter, de har spelat väldigt mycket fotboll. Och jag har som alla föräldrar till sådana barn stått vid sidan om varje helg, lördag, söndag. Och det har varit jätteroligt, bland annat för att det är väldigt lätt att tycka att det är kul att titta på sina egna barn, men också åka runt i hela Stockholm. Alltså det är som en studie i den här stan liksom. Men jag kände efter många, många år stående vid kanten också, jag är inte så bra på fotboll, jag hänger inte riktigt med, jag förstår inte. Också så här, mina barn brukar inte vilja prata med mig efteråt. De vill prata med andra närstående för de vet att jag inte förstår riktigt. Så de är så här, ja, väldigt tystlåtna. Men då kände jag bara att nu kan inte jag och alla dessa mammor stå här längre. Så då startade jag ett fotbollslag för 3 eller 4 år sedan där vi bor. Och sen så började vi spela ett gäng då mammor. Och det har varit roligt för att i min ålder så är livet ofta, liksom, vad ska man säga, att man alltid gör något vettigt. Man gör alltid någonting vettigt i min ålder. Antingen är det arbete eller så är det omsorg om andra. Man ska handla något och laga någon mat och fixa några läxor. Och sen så ska man skriva en roman eller göra en intervju. Och det här att spela fotboll har varit någonting helt annat. Det har varit som att vara ute och leka på kvällen, du vet, som när man var liten. Och vara ute och lekte i skymningen och aldrig ville gå in. Och vi har skrattat så mycket för att vi var ju inga proffs, eller det är vi fortfarande inte. Men så att det är liksom, det är första gången som jag har lekt på väldigt många år. Så det kan jag rekommendera, att börja spela fotboll om man vill leka.
Vad heter klubben?
Alltså det är ingen klubb.
Eller laget.
Liksom, ja, nej, men det är så pinsamt så det vågar jag nästan inte säga. Jag förstår liksom inte hur jag kunde välja ett så pinsamt namn. Men det heter mammalaget. Det är liksom, jag vågar nästan inte bjuda in folk. För att egentligen är ju alla möjliga välkomna såklart. Men mammalaget heter det om sanningen ska fram. Mm.